Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 25 april 2022. Jag har studs i dojan. Det är Champions League-semifinaler imorgon tisdag och onsdag. Thomas Wilbacher sitter mitt emot mig. Han har knackat svep. Han har marinerat och fnulat på kammaren inför Toto Ballon april som förkunnas på torsdag. Mm. Du har en del järn i den där mentala elden.
Ja, men jag har tänkt till lite kring Toto Ballon inför den här gången och har några revolutionerande tankar inför torsdagens ballon.
Men ska vi då helt enkelt lämna det därhän och kasta oss in i svepet efter en otroligt händelserik helg?
Ja, om det är det du vill, då är det det vi gör.
Ja, men alltså titlar har delats ut, ja. Stora matcher har spelats och feta rubriker har tryckts.
Hörrni, vi går mot härliga tider. Det börjar bli varmare ute och det börjar gå från minusgrader till plusgrader även på nätterna. Och det är ju tiden för att knäppa upp en god Heineken 00 alkoholfri. Ni vet ju att Heineken är med och sponsrar både herrarnas och damernas Champions League. Jag gör ju podden Toto 5 som ni säkert känner till, tycker att ni definitivt ska lyssna på. Och varför nämner jag detta? Jo, Heineken också med och sponsrar damernas EM i sommar. Går av stapeln under juli månad. Av denna anledning kommer vi i Toto 5 att rikta ett extra stort fokus på just damernas EM i sommar tillsammans med Heineken och ha feta tävlingar och sånt. Så missa inte det. Vi älskar fotboll precis lika mycket som Heineken 00 alkoholfri gör. Och framförallt så älskar vi ju tillsammans fotboll i världsklass. Hörrni, cheers to all fans! Ja, vi tar väl det från början. Da Capo inleder svepet i England, detta gudsförgätna land, home of the queen och så vidare. Hur står sig egentligen Liverpool-derbyt nu för tiden? Hur mycket har vi att romantisera där? Jag minns nog gamla offside-rep med gömda tatueringar och rivalitetsspänning. En delad stad och allt det där. Man hör ganska lite om det nu för tiden, det är bara min lilla poäng. Kanske är det nivåskillnaden som skapat svalhet, vad vet jag. 2-0 blev det i alla fall till The Red som många på mot en perfekt vår. Vi passerar lite snabbt ett litet kryss mellan Brighton och Soton, en blytung Burnley-seger som stinker Premier League 23 över ett motivationsläkt Wolves, ett kryss i Leicester Villa och rikemansungarna från Newcastles nya seger denna gång borta mot Norwich. Där inte direkt stinker något speciellt, det bara stinker. Är ni med? Colonna Sinistra för Newcastle, vänstra kolumnen, och efter sommaren är de ett Europa-utmanande gäng. Det svänger snabbt i bandy, hörrni. Ponne Pinni! Jag är buxningen mest men också bäst av våra utlandssvenskar. Det har han varit den här säsongen. Sveriges bästa spelare i Europa. Är det det jag säger? Känn lite lätt på den, va? Spännande fight blir det i London om den där sista Champions League-platsen. Arsenal med tunga 3 poäng mot aslätta Manchester United. Bara en för Conte Spurs. Mycket på grund av Pinni. Ja. Jag vet att Chelsea vann över West Ham, men vad vill ni mig, vad gör ni mig, vad vill ni med mig? Till Italien, La Grande Fuga, visst, The Great Escape-planen är iscensatt och allt går enligt plan nere i Salerno. På Arekistadion kastade Mr. Nicola dojor och gormade och hade sig, och visst blev det bra. 2-1 över ett Europa-jagande Fiorentina var en tung skalp, och som jag precis sa, helt enligt den stora flyktplanen. På tal om plan och bottenstrid så var det nog inte planenligt för Cagliari att åka och torska mot Genoa, men å andra sidan är ju knappast ögänget någon garanti någonstans. Tung seger för coach Blessing och för Ross så blues senti il puzzo di pesce. Ja. Meret hade ingen superdag i Toscana där han bjussade Empoli på alla 3 poäng och Napoli föll bort en gång för alla från Scudetto-striden. Toro-seger över Spezia här, kryss mellan Bologna och Udinese där. Vem orkar höra att Hellas kryssade mot Sampdoria, vad vet jag. Hur som helst studsade Atalanta tillbaka med en fin seger i Venedig. Där hemmasupporterna omfamnade Serie B med sången Tanto giallo so che l'anno prossimo gioco di sabato. Ale, ale, ala. Slutligen, Scudetto-striden, wow, vilket race. Inter som ser hur fina ut som helst och som vann övertygande över omöjliga Roma. Och Milan som bara krigade och krigade, och till slut fick Tonali en tå på vinstmålet, framspelad av Zlatan, mäktiga jävla Zlatan, som såklart blir helt fundamental kommande månad. Wow! Vilken jävla scudetto-strid. Domare ska hängas, jidder ska bli krig, känslor ska pika. Det är Milan mot Inter om Los Scudetto. Porca troia, madonna mia, che sfida ragazzi, che sfida! Avslutningsvis ett par grattis här, va. Först till Real Betis som med sin evige kapten Joaquin fick lyfta Copa del Rey-bucklan. Vackra scener från Spanien, men också grattis till die große mächtige Bundesrepublik Preußen-Jungen von Bayern som manglat till sig ytterligare en titel. Monsterglasen på plan, någon som drängs i den gyllene drycken, och allt är precis som vanligt i Tyskland. Och hörni, Kingsley Coman, vilken gubbe. Han är alltså bara 25 år och bara under sin karriär vunnit ligatitlar. 11 stycken. Bäst någonsin är Ryan Giggs på 13. Han är den nya talismanen. Släng dig i väggen, Simone Padoin. Här kommer Kingsley Coman. 11 ligatitlar, det är sick! Och så grattis då till PSG.
Underbart, härligt. Det var matigt, det var stämningsfullt. Det var mycket italienska där. Jag misstänker då, jag hörde i min rappa lilla halvknackiga översättning där, Venezia-ramsan handlade om att nu ska vi återigen få spela på lördag.
Exakt.
En passning då till Serie B-fotbollen som alltid lirar lördagar 15.
Den är ju född som anti-ramsa. Att så här, men vi vet det, nästa år kommer ni spela i Serie B. Serie B hörde man Atalanta-supportarna, och då svarade de liksom, tanto giallo, så. Det skiter ju de i. Mm. De är inte där för att spela Serie A eller Serie B, de är där för klubbmärket.
Och snygga tröjorna.
Vi får ju heller inte glömma
modeveckan som aldrig tycks ta slut där borta i Venedig.
Nej, nu är det ju Bari som är nya, men det har vi redan sagt. Du, det är ytterligare ett lag då som har vunnit en ligatitel som jag tycker är liksom lite intressant att lyfta, och det är belgiska. Har du hängt med där eller?
Ja, just det. Där har vi ett litet popgäng, va?
Vi har ett litet popgäng som har varit, som jag förstår, lite av ett provincial, eller vad fan man ska säga. Alltså ett lag som Uruguay. Provincelli var ju ett lag som vann Scudetto. Alltså ja, man kollar på liksom så här, inte maratontabellen, men liksom Scudetto-tabellen. Så är liksom Provincelli där med 3-4 titlar.
Man hajar alltid till när man ser Genoa där.
Ja, nej men exakt.
Eller vad fan de har.
Ja, nej men verkligen. De vann där. Alltså,
vilket jävla lanterna där det blir liksom på lördag för övrigt.
Ja, det är sick.
Det är alltså Genoa mot Sampdoria lördag kväll. Mm. Och det ligger väl mer eller mindre en Serie A-plats i potten. Nu kan de inte hålla på och kryssa längre.
Ja, men de kan inte göra det. Så det betyder hur mycket som helst. Men hur som helst, i Belgien, jag tycker ändå det är värt att nämna. De heter Royal Union Saint-Gilloise. Någonting sånt. De vann Union, de vann i alla fall en jävla massa titlar pre-60-tal. Och det har man ju noll koll på. De har spelat i Italien, slagit ut Roma och har spelat mot Birmingham, bla bla bla. Jag läser
Vet du vad deras klubbhistorik calls for? Ett jada, jada, jada.
Ja, men lite så. Jada, jada, jada. I mars 21 i alla fall blev det klart att de för första gången på 48 år gick upp i högsta ligan.
Ja, 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 ja.
Och nu står de där som segrare, vann över Anderlecht i helgen och kan fira ligatiteln. Så det är också kul nu när vi ändå gratulerar, så behöver inte säga så mycket mer om det.
Nej, men underbart. Det är väl pikt att lyfta det. Men jag tycker att vi bara snabbt kan beta av de där titlarna som ändå har delats ut här i helgen. För det är ju ändå lite det allt handlar om när säsonger ska summeras. Vilka har egentligen vunnit någonting? Och vi kan väl börja på den iberiska halvön då, och i Spanien där Real Betis alltså segrade i Copa del Rey mot Valencia efter en gastkramande final som togs hela vägen till straffsparksläggning. Real Betis satte alla sina 5 straffar och den sista målskytten blev en blott 22-årig Juan Miranda som för 17 år sedan som en liten parvel stod på läktaren som den Betis-supporter han är och såg då Joaquin lyfta Copa del Rey-bucklan senast Real Betis vann en titel. Och nu gjorde man det alltså tillsammans. Joaquin slog också in en av straffarna. Juan Miranda satte den avgörande. Föll ihop på gräsmattan, började gråta. Det var ju stora, starka, stolta, vackra bilder som kavlades ut.
Sannerligen.
Vem har inte en soft spot för Joaquin? Alltså, finns den människan?
Ja, men nu har ju
finns det någon som inte gillar Joaquin?
Jag tror inte det. Alltså, han kan ju vara lite av ett rövhål, så jag tror att Sevilla-supportare kanske inte håller med. Men i övrigt, vad har vi för liksom, kända Sevilla-supportrar i Sverige? Det var väl Kassnert som var inne, som var inne och skrev på svenska fans.
Det börjar väl och stannar väl där?
Ja, jag kan tänka på det. Och det var då kanske han då, som har något sådär, så forcerat hat mot Joaquin. Men han var ju dessutom och vände i Florens och gjorde jävligt bra i Fiorentina.
Han gjorde väl en lite smutsig exit från Fio och Florens. Alltså han gjorde väl sig lite omöjlig där för att få komma bort. Men det känns som
att det vattnet
har runnit under de där vackra broarna.
100%. Man gillar honom.
Jo, men och sen så jag menar, han är jämngammal med Zlatan, va? Han är 81. Mm. 40 bast. Nu annonserade han här under söndagkvällen att han ångar på. Det blir en säsong till.
Han är ju dessutom inte i den här fysiken för att spela post 40 heller. Alltså jag kan tycka så här, men Zlatan blir större och starkare, vinner nickduell ner till Tonali och gör andra saker på planen. Mm. Han ska ju liksom fortfarande härja ute på kanten.
Ja. Nej, men
och
liksom
passera och vara genombrottsstark.
Det gläder mig också när det kommer till Joaquin att titt som tätt så dyker bilden upp där när han står näck i omklädningsrummet och lilla flärpen på speltid. Den är så jävla fin.
Den är underbar. Då älskar man honom ännu mer.
Ja, precis. Alltså, det är inget highbete där inte.
Nej.
Den är
fantastisk.
Han är precis som oss.
Ja, exakt. Han är inte som någon.
Det är ingen övermänniska.
Nej.
Och alltså, vi alla kommer väl ihåg när han förlängde sitt kontrakt här för typ 2 år sedan. Den där otroliga videon som Bettis kablade ut när han åkte helikopter och han satt med tröjan och han förkunnade att nej, jag är inte klar. Jag vill fortsätta. Det här är min stad, det är mitt lag. Jag vill fan dö på den här plan. Och att han fortfarande gör skillnad. Och att han har varit med då på båda sidorna om den här evigheten som är 17 år. Jag menar, alltså, det är ju ganska många klubbar som ändå löser en titel på 17 år. Sen så finns det såklart jättemånga klubbar som går betydligt längre än så. Men 17 år är 17 år. Och jag tycker att det är jävligt kul med Copa del Rey. Att den lever verkligen upp som inhemsk cup. Mm. Det var ju ett tag så att FA-cupen kunde bjuda på ett Wigan här och ett Portsmouth där.
Men definitivt, men senaste, det var väl liksom lite grejen med FA-cupen under väldigt lång tid.
Verkligen.
Och där, jag kommer ihåg precis när liksom England blev internationell och professionell och roterande som liga. Ja. Då i början hade då de stora klubbarna problem. Alltså de hade inte riktigt de breda trupperna. Så det tog liksom ett tag innan det satte sig. Och det blev viktigt igen för de största klubbarna att vinna FA-cupen, Liga-cupen.
Och idag, och jag tycker att det är väl det som har präglat det senaste decenniets FA-cuper, att idag så är ju toppen i den engelska fotbollen så pass bred. Alltså, the big six har ju alla möjligheter att vinna FA-cupen. Och en titel är så viktig att kunna peka på. Vi vann faktiskt FA-cupen. Så att det går ju väldigt, väldigt sällan utanför de sex stora. Nu vann väl Leicester i och för sig i fjol. Men Leicester är ju kanske inte något Wigan eller något Portsmouth.
Nej, inte sett det senaste decenniet.
Således så tycker jag verkligen att Copa del Rey är en oerhört rolig inhemsk cup att följa. För att lagen som vet att över 38 ligomgångar och 9 månader så har vi ingenting att sätta emot. Nej. Real Madrid, Barcelona och Atletico Madrid. Men i cupspelet så kan vi faktiskt gå hela vägen. Och de spanska lagen från plats 12 och uppåt, de kan ju hota varandra eller två matcher.
Jag kan ju bara fylla på med mitt eget supporterskap där en ligatitel har varit omöjlig så länge jag har följt Fiorentina på nära håll. Men där kuppen liksom har varit lite av en dröm. Och jag var ju på plats när vi mötte Napoli-finalen. Ilicic missade friläge. Det var 30 000 på ena sidan, 30 000 på andra sidan. Smockat Olympico. Och det är så jävla sällan du får också två, alltså det är typ landskamper där du får liksom en delad stadion. Men Jag kände där hur jävla mycket den titeln hade betytt. Att liksom kröna en fjärde plats och ta sig till Champions League. Alltså det i sig är ju jättestort som supporter för att komma ut till liksom stora mäktiga Champions League. Eller för den delen Europa League och bara spela i Europa och resa. Men att få kröna alltihopa med en titel, det betyder, ja, men det hade betytt allt.
Fanns ju möjligheter till en delad stadion igår. Men Lotito tryckte upp biljettpriserna och Lazio-supporterna valde att protestera. Så att det var ju Milan som stod för utfyllnaden av Olympicos läktare.
Ja, men de var ju på långsidor, inte bara kortsidor.
Men vi kan återkomma till den matchen lite senare. Stort jävla grattis till Joaquin, till Real Betis. Jag tycker också att vi ska applådera Manuel Pellegrini som alltså får oförtjänt lite hyll när det kommer till liksom tränargärning. Backa bandet till Champions League 05-06 när han håller på att ta Villarreal hela vägen till final. Juan Román Riquelme missar den där straffen mot Jens Lehmann och Arsenal i semifinalen. Alltså, det var det han gjorde med Villarreal. Däremellan så har han vunnit titlar med Real Madrid och Manchester City. Men vem minns inte när han tog lilla Malaga till, det var väl också semifinal i Champions League, kvartsfinal kanske det var. Men det var ändå en jävla bedrift med Isco och gänget i det väldigt, väldigt fina Malaga. Och så nu då, gjorde inte heller en helt dum session i West Ham. Men tillbaka då i Spanien när han tar över Real Betis. Löser en sjätteplats, gör det riktigt bra i Europa League. Och sen så tar han då Betis första titel på 17 år.
Exakt.
Gammelgubben visar att den generationen är fortfarande att räkna med. Mm. Det ska inte bara vara massa jävla Nagelsmann och hitta på.
Trött är jag på dem.
Ja, jag
Coach
också.
Doggy och gänget som ska analysera och ha sig.
Kortsträcka mellan Julian Nagelsmann och coach Doggy.
Han med Falk i grad, aldrig var ugga tränare. Det är skitkul att de kommer upp, men kom igen.
På tal om Julian Nagelsmann då, så tog han sin första titel i en förmodad väldigt lång och framgångsrik tränarkarriär. Det känns som att han har vunnit titlar förut, men det har han ju inte. Det blev inga titlar med vare sig Hoffenheim eller Leipzig, men nu kan han i alla fall titulera sig som tysk ligamästare. Och det i sig är väl kanske ingen bedrift i och med att han rattar Tysklands överlägset bästa lag, som nu alltså tog den 10:e raka ligatiteln. Det är ett par lag som har snubblat vad gäller möjligheten att lösa den där 10:e raka. Celtic,
det är någon så här extra stjärna då, att man har tagit 10 raka.
Det borde ju vara en lite fetare stjärna. En
fet stjärna bakom stjärnan eller någonting.
Ja, skuggad stjärna.
Ja.
Nej, men Celtic,
3D-stjärna.
Celtic hade ju 9 raka här när Rangers var nere i källan efter deras omstart rent ekonomiskt. Men så tog ju Steven Gerrard och de blå tillbaka ligatiteln där och snuvade dem på en 10:e. Juventus
har också gått förbi fotbollsvärlden lite grann att Rangers vann den titeln.
Ja. Men Skottland har ju halkat efter för mycket.
Tappat, ja.
Juventus blev ju snuvade av Inter i fjol. Och jag kan inte minnas att Rosenborg löste 10 raka.
Nej, inte jag heller.
Så att jag tror att vi har att göra med någonting väldigt, väldigt sällsynt här. Mm. Alltså Liverpool har ju chansen att ta en kvadruppel, vilket ingen lag har gjort. Men 10 raka ligatitlar. Mm. Alltså vi måste vara typ i Rumänien med Stoja eller något sånt där.
Mm.
Ja, lyssnare får gärna hjälpa oss. Men 10 raka är ju, alltså det är otroligt svårt.
Mm. Det enda statistiken som jag landade på, alltså man har ju följt ganska mycket under helgen och direkt efter Bayerns titel så kommer det ut massa info, men att det är den 10:e. Men jag såg inget om det historiska i 10 raka ligatitlar jämfört med andra klubbar i andra länder. Däremot det här med Kingsley Coman.
Ja.
Han är 25 bast och har bara vunnit. Och sen,
han har aldrig...
kan man definitivt prata om det. Det är därför jag liksom säger att han är en talisman.
Ja.
För att varken i PSG eller Juventus så hade han ju någon framträdande roll. Han var ju bara en del av truppen. Fick ju knappt spela med.
Men okej,
han var
på Juventus ändå.
Vet inte fan om man ens var det. Alltså. Däremot så kanske man borde satsa på honom. Sett till,
han var ju bättre än Padoin.
Nej, jag skulle säga att Simone Padoin var bättre och viktigare på planen också än vad Kingsley Coman var. Fan, spelade knappt några matcher. Men, han vet inget annat.
Nej,
han avslutar varje säsong med att lyfta ligatiteln.
Det är ju helt
makalösa. Såg jag bara en bild på när han står där med den här mega-ölen. Det ser knappt glad ut.
25 bast och han vet inte hur det är att avsluta en fotbollssäsong utan att ha vunnit ligan.
Exakt.
Jag tror nu efter den här ligatiteln att han är uppe i 25-26 titlar totalt. Alltså det är ju ett par cuptitlar, han har avgjort en Champions League-final. Det är ett par supercuptitlar. Alltså Zlatan och Dani Alves och gänget, de brukar ju inte vara blyga med att räkna de där titlarna. Zlatan är väl... alltså, han har väl jagat det där 30-strecket och så finns det ett gäng spelare som har passerat 30-strecket. Kingsley Coman är 25 bast och är närmare 30 än 20 titlar i karriären. Mm. Det är helt otroligt alltså.
Kommer liksom att summera som den mest titelrika spelaren någonsin. Ja. Han är klar.
Jag hörde att du tog upp det här i svepet. Thomas Müller, han skickade ju på en sån där... Vad heter såna där jättebärs? Nej, i Tyskland. De måste väl finnas i Österrike också. Alltså jag tänker att de har ett namn.
Jag tror inte det.
För de där är ju inte, alltså, de är inte friska.
Nej, men
att senast, beställa.
Det där var ju typ en Paulan eller någonting. Det brukar, alltså en sån Bayern bärs. Men när jag var i Italien.
Man vet att Pöler har blivit riktigt dålig på en sån där.
Ja.
Satt i sig en hel sån där stövel och sen fått en snedfil.
Exakt.
Riktigt odräglig.
Hamlat på fel ställen sen, post 12.
Men inga kallingar under den där kilten.
Ja, men det var så jävla roligt på det tre
skär. Vad är det man har i den där bayerska?
Nej, du har ju läderhosen.
Läderhosen,
ja, exakt. Läderhosen och så den här rutiga, antingen blå eller röd ofta.
Ja, men man vet ju att Pöler har ju någon gång under någon oktoberfest haft på sig läderhosen, inga kallingar under, dragit i sig en stor paulaner.
Flärpen ute. Alltså älskvärd Pöler.
Pöder och Joaquin. Ja. De är precis som oss.
Ja, precis som oss. Nej, men det hajade till när jag såg Kingsley Coman och undrade lite varför jag hajade till. Men när jag var nere i Cesenatico här nu i Italien, så på vår lilla bar på trestjärniga hotellet, så hade de den bärsen. Och så stod det exakt en sån storlek. Alltså exakt samma storlek. Och vi sa att vinner vi kuppen så fyller vi den där och liksom firar på. Och det var det som hände. Så att jag liksom sett en full sån nere i Cesenatico för bara en vecka sedan.
Ja, men Thomas Müller skickar ju då över Bastian Schweinsteiger en sån här i direktsändning strax efter slutvisslan, när de står pitchside med deras studio. Jag vet inte om det var Sky eller Bein Sports eller vad det nu var. Och Schweinsteiger kämpar ju för att hålla masken. Han blir inte glad.
Nej.
Försöker ta det lättsamt. Säger till Müller, jag sa att du inte skulle göra sådär. Müller skiter ju fullständigt i det.
Gesagt!
Han är väldigt, väldigt tydlig också, Schweinsteiger, med att han hade med sig ombyte, för att han visste att Thomas Müller går inte att lita på. Men han var inte glad. Jag ser också, alltså, nu ska man väl akta sig för att prognosa 10 år framåt i tiden. Men om du skulle sätta ett live-odds här och nu på ja eller nej, att Bayern löser 10 raka titlar till, så känns det inte som att det är, alltså, det är ingen jätteskillnad på de oddsen.
Nej, det är det faktiskt inte. Nej, du har rätt i. Alltså, jag tänkte så här 50-50, vilken blir favorit?
Nej, men det är klart att det måste ju vara favorit på nej.
Självklart.
Men det är inte 1-10.
Går för 20, säger du alltså. Dubbla 3D-stjärnor.
15 tar de ju. Jag ser inte hur den här...
Hur låg det till för PSG? Nu ska vi se, de har tappat mot Lille.
De sumpade mot Lille, de sumpade mot Monaco.
Monaco, så att jag menar, också, ja, just det.
Jag menar, nu PSG ska ta 9 till ligatitlar innan de kommer upp i 10 raka här efter att Lille tog den i fjol. Så att 10 raka är ju extremt svårt, hur överlägsen man än är när det kommer till truppvärde.
I Spanien händer det inte. I England händer det inte. I Italien händer det, alltså nu efter Juventus streak och nu när alla andra kommer
till kapp. Ingen kommer ju komma så nära som Juventus var.
Nej, men jag läste någonstans nu att den här fonden som är med och finansierar allting med Milan nu ska ta ytterligare krafttag och liksom satsa pengar i Milan, och det kommer spelare och så. Alltså, de är ju verkligen, ja, men på riktigt på väg tillbaka till att bli ett slutspelslag i Champions League på sikt. Sådär.
Och för varje jätteframgångsrik Ajax-era så kommer ju det laget försvinna, och så kommer de behöva börja om, och då under de säsongerna så har PSV och Feyenoord laddat om och så kommer de sno någon titel här och någon titel där. Det är 3 lag i Portugal, det är 3 lag i Grekland, alltså det är så jävla svårt att lösa.
Är det de här belgarna då som har kommit tillbaka efter 48 år i källaren?
Ja, jag skulle nog inte heller ha Malmö allt för långt ner på den där listan, alltså sett till Europa, vad gäller möjligheter att lösa 10 raka. Jag säger inte att det sker, för att allsvenskan, liksom, allsvenskan är ju en serie som i sitt DNA är för jämn och det är för små marginaler. Och som du alltid har varit inne på, Malmö må ha en ekonomi som är väldigt, väldigt mycket större än alla andras. Men det är inte en ekonomi som gör det möjligt att köpa spelare som göra på treansväxel bara går ut och städar av den här serien. Nej. Och vinner med 20 pinnar.
Nej.
Det får man inte för de pengarna Malmö besitter.
Nej, men det kommer alltid tillbaka någon Sebastian Larsson, någon Albin Ekdal här och lag som satsar. Och det tycker jag verkligen är någonting. Konkurrenterna till Malmö FF har visat de senaste 10 åren är ju liksom att de tänker inte ge upp, utan de kommer vara slagkraftiga.
Ja, precis. Och alltså, bara så ingen misstolkar mig. Jag säger inte att Malmö kommer ta 10 raka. De har 2 raka och de har förutsättningar för att vinna ett par till. Och fyll på den där kassan ännu mer, ja, då får vi väl se vad den ekonomiska skillnaden gör om 2, 3, 4 år. Mm. Det vet du fan. Jag säger bara att när det kommer till övriga europeiska länder så har ju Malmö ganska goda förutsättningar jämfört med många andra klubbar att faktiskt ta ganska många raka titlar.
Toto Balotto är denna vecka sponsrad av Boka Direkt. Ja, men känn vad härligt det är. Det enda stället som samlar nästan alla Sveriges salonger och mottagningar i en och samma app. Och online. Så jag tycker man redan nu kan gå in och bara ladda ner Boka Direkt. Varför undrar ni? Jo, här kan du boka ditt nästa frisörbesök. Massager, ansiktsbehandlingar, barberarbehandlingar. Tänker jag lite populärt. Och mycket mer såklart. Fråga vilken kvinna som helst i det här landet. Vänder om kanske och gör det redan nu. Och alla, ja, eller i alla fall nästan, känner till Boka Direkt. Det är så sjukt smidigt och därför behöver vi män också fatta grejen. Vi måste sluta upp med neandertalarbeteenden, va? Som drop-in-klippningar och spontant hoppa runt bland salonger och mottagningar som alla nekar en på grund av fullbokning. Vi behöver inte ha det så, vi kan också planera detta. För många har löner precis trillat in på kontot och när är då ett bättre tillfälle än att unna sig den där behandlingen man har gått och tänkt på eller längtat efter än just nu. Gå in på Boka Direkt app och sök på herrklippning i närheten av dig och du kan enkelt då filtrera resultatet på just den specifika dag och tid som passar dig. Det som sen händer är att du får upp alla salonger och mottagningar som har en ledig tid på din valda tid och plats. Och sen så kan man enkelt jämföra också, det här är smidigt, betygen och läsa kommentarer från tidigare kunder för att hitta rätt som passar just dig. När du hittat en tid så bokar du den enkelt med bara några klick. Dessutom kan man välja att betala behandlingen online och så slippa tjafs när man är på plats. Nu återstår bara för dig och mig att njuta av en behandling. Vi går in på bokadirekt.se eller laddar ner Boka Direkts app och så unnar vi oss detta. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Vi är denna vecka sponsrade av MQ, Sveriges största varumärkeskedja som erbjudit stil sedan 1957. Ja, men så är det faktiskt. Det känns nästan onödigt att lägga till. Alla kan väl sitt MQ, tänker jag. Men för er som behöver en liten reminder så erbjuder alltså MQ mode för både dam och herr från noga utvalda varumärken såsom Bondelid, Bleck, Ledö, Dobber, Lyle & Scott och så vidare. Och MQ, ja, de brinner för att göra det möjligt för alla att bygga en snygg, smart och långsiktig garderob med plagg som lever och liksom håller över tid. Det finns naturligtvis en uppsjö av alternativ att välja bland från nyss nämnda varumärken. Men nu till våren så tycker jag ändå att man ska kika lite extra på den där linnekostymen och den där ruskigt fina linneskjortan. Finns i massa olika färger också. Känner man sig lite tveksam på sina egna val och behöver lite hjälp med att få upp helheten? Det tycker jag många ofta har problem. Bland annat, ja, just det där att man hittar en skjorta, man hittar en byxa, men man får liksom inte ihop helheten. Ja, men då är det supersmidigt att MQ utöver alla fina varumärken och faktiska plagg även erbjuder personal shopper. Behöver man putsa på detaljer, då finns också skrädderihjälp att tillgå. Och skulle man vilja handla second hand, ja, då erbjuder MQ även den möjligheten. Och självklart har vi en rabattkod hos MQ, TOTOMQ20. TOTOMQ20 alltså ger det 20% rabatt på varumärkena Bleck, Bondelid, Dobber, Lyle & Scott och Ledö. Och utöver finfina skjortor och tröjor så skulle jag verkligen återigen vilja uppa byxorna från Ledö. De är riktigt, riktigt snygga. TOTOMQ20, jalla! Vi säger stort tack till MQ för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Toto Balotto är sponsrade av Max. Fina, underbara, delikata Max. Sveriges, om ni frågar mig, godaste burgare. Och jag tror att det är många som skriver under på det. Och för oss Max-veteraner som nyper en cheese and bacon här och en frisco där så är det alltid lika trevligt när nya, fräscha, spänstiga kampanjburgare kliver in och gästspelar på menyn, va? Just nu är det burgaren Pepper Jack and Chili som faktiskt gör comeback på Max. Och det fattar ju alla att det är av en anledning. För det är en ruskigt jäkla god burgare. Dubbel pepperjackost, fyllig chili mayo, picklad sötsyrliga chilis. Ja, som en pressad halvvolley. Rätt upp i klykan. Pepperjack and chili dessutom, precis som allt på Max-meny, klimatkompenserat till 110%. Och så vet ni ju att man alltid på Max kan välja mellan svenskt nötkött, grillomi eller plantbaserade plant beef. Något för alla smaker helt enkelt. Så beställ Pepperjack and chili i Max-appen. Där kan du både välja när du vill att den ska vara klar för upphämtning och välja om du vill ha bordservering, ta med dig maten eller få den levererad ut i bilen. Passa på att testa den här kampanjbörjan innan den försvinner. Vi säger hur som helst stort tack till Max, Sveriges godaste burgare, för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Men kort bara, PSG:s titel, det känns väl som att det här kan bli, jag känner mig som en rep i jävla skiva. Men med tanke på supporternas protester, med tanke på Kylian Mbappé som jag förutsätter lämnar, med tanke på Messis facit, alltså nu gjorde han i och för sig mål i det här krysset då som säkrade ligatiteln, men ändå, var hans fjärde ligamål. Neymar tycker jag också känns lite, han känns mätt, känns väldigt mätt. Och de har ju uppenbarligen en tröskel och ett mentalt spöke i Champions League som är det enda som räknas. Och det är jävligt långt kvar till crunch time i Champions League nästa säsong. Ah, jag vet inte fan, det har väl dessutom här nu senaste tiden börjat tisslas och tasslas och i alla fall spekuleras medialt kring att ägarna och Nasser och börjar liksom ledsna lite på vad fan det här är. Hur länge ska vi hålla på innan vi når den där guldpottan i regnbågens slut?
Men hela grejen blir ju här nu. Liksom. Vad händer med Neymar? Såg det hans uttalande där till supportarna att ni kommer få slut på luft om ni fortsätter, för jag ska vara här i 3 år till. Det är väl så långt kontraktet sträcker sig. Vi kommer säkerligen få en ganska smutsig sommar kring Mbappé alldeles oavsett vad som händer. Alltså vi såg Harry Kane förra säsongen när han till slut blev kvar. Och, ja, men Niva satt väl här och sa att han aldrig riktigt kommer kunna glömma det. Även om det blev ett svek så fanns sveket ändå där.
Liksom. Ja, ja.
Ett slags godkännande från Harry Kane som inte var uttalat men ändå alla fattade.
Och han har ju hämtat hem ett svek tidigare med PSG-supportrarna.
Mm.
Så att jag vet inte hur mycket han har att liksom spela på ytterligare med samma visa en gång till. Nej, men jag ska bara säga det också. Nu är ju Erik ten Hag på tal då om att Ajax inte bara staplar 10 ligatitlar på hög i en handvändning. Alltså det är ju det här som sker när Ajax gör det bra ett par år. Då försvinner de bästa spelarna och nu försvinner även byggnadsherre Erik ten Hag till Manchester United. Det gör ju att Pochettino inte ska till United. Jag tror inte att han ska tillbaka till Spurs för att Conte, han har nog inte gått dit för att vara där ett halvår.
Nu såg jag någonting om att Conte hade uttalat sig, eller inte uttalat sig, rykten att han hade kommit överens med PSG om ett 2-årskontrakt.
Okej, en swap då. Pochettino tillbaka till Spurs.
Exakt. Det var någon fantastisk lyssnare som skickade till mig från någon engelsk sida som jag inte kan bedöma om den är trovärdig eller inte.
Han ska i alla fall inte tillbaka till England och Manchester United i och med att Ten Hag har tagit det giget.
Säg det då, inte den perfekta swappen?
Jo, absolut. Jag menar bara att om nu Pochettino skulle vara kvar i PSG så känner ju inte jag att man kommer närmare den där Champions League-bucklan. Nej. Man kommer inte närmare ett oerhört jävla liksom slagkraftigt lag utifrån den truppen man hade i år sett till vad man har fått ut av den. Jag är skeptisk. Men ligatiteln vinner man ju utan att förta sig i Ligue 1 i alla fall. Definitivt. Den här säsongen. Kort bara, spontan reaktion på att Ten Hag är officiellt klar. Det har ju varit en riktigt rörig senaste tid här för Manchester United. Förlusterna mot Liverpool och senast här Arsenal i helgen. Nu är Ten Hag klar, men det är väl bara den första tegelstenen som ska läggas innan någonting är...
Men du hade ju Rio Ferdinands stora analys där om allting som skulle göras. Det var ju någon som skrev där. Men vad gör ni då i eran podd? Ni har också åsikter om vad som ska göras. Men det var lite skämt, så tyckte jag var lite kul. Men det han, om man ska ta någonting från det han säger, att allting måste göras om från grunden. Det är ju mer eller mindre det han säger.
Mm.
Alltså det, och börja liksom utveckla, satsa på egna talanger. Men det har man ju gjort samtidigt. Alltså det är allt från Rashford till Greenwood som nu inte spelar. Vad fan hände där?
Han kommer nog inte dra på sig Manchester United-tröja igen.
Frågan är om han tar på sig någon tröja någonsin igen. Men
fängelsegäng?
Fängelsetröjan? Mm. Ja, det blir någon fight i Brasilien mot Ronaldinho. Såg för övrigt också en bild.
Kan väl skaka ihop ett ganska så rent fotbollsmässigt skickligt gäng i England nu för tiden.
På tal om fantastiska lyssnare så brukar de ju skicka in så här, här är fängelseelvan. Och sånt tycker jag är lite kul. Såg jag främst fladdra förbi när Mike Tyson var uppe i rätten i Brasilien för att han hade dammat till någon brasiliansk journalist eller fotograf på stan i typ Rio. Så han hade skadat sig. Så det blev någon slags rättegång. Då kom man till den rättegången i alla fall i Diego Armando Maradonas Argentina-tröja. Tyckte det var kul. För att reta upp brassarna ytterligare. Det hade varit en gubbe att sätta på topp annars. Han har ju sopat på dem på flygplanen.
Jag la upp någon bild på vår Instagram på Mike Tyson i en argentinare.
Ja, det var den då.
Han ser helt jävla vilsen ut. Ja. Det är som att någon tar på den här och han har ingen aning om vad det är för tröja.
Ja, men han hade ju koll för han ville reta upp dem. Ah, okay. Så han hade full koll till och med.
Ja, men skit i det nu. Tillbaka till Manchester United. Erik Ten Hag, ny tränare, och det är ju spontant i alla fall i min mage ett riktigt, riktigt spännande och, tror jag, klokt val. Mm. Han har ju inte bara liksom en fluksäsong med Ajax, utan han har ju ganska många säsonger här nu bevisat vad han kan göra med unga spelare, hur han kan utveckla dem, vad det är för fotboll han kan bedriva. Alltså, jag är mäktig imponerad över hans facit hittills.
Ja, men framförallt liksom hela De Ligt-generationen, eller laget ska man säga, och sen så tappar de spelarna, kommer tillbaka och sen spelar den fotbollen som man har gjort med lite, ett nytt gäng. Mm. Det bevisar ju någonstans att hans fotboll funkar, och sen så liksom placerar in spelare i det systemet så blir det bra. Däremot så har man ju också en liten känsla, jag som gillar Ten Hag, att ska United in och förstöra den fantastiska tränaren här nu. Men jag måste ändå gå åt det positiva hållet och liksom tro att sätter man rätt spelare, toppspelare, världsspelare på liksom de positionerna som Ajax-spelarna har haft med Ten Hag som tränare, så kan det bli riktigt jävla bra. Men det är så jävla viktigt också då att ha tålamod. Ja. Och det måste alla ha. För det kommer säkerligen inte gå på en säsong, utan det kommer nog dröja lite innan allting flyter på, och jag tror, men i slutändan så ska ju Manchester United vara ett titelutmanande lag, och då har du City där med Pep, och du har Klopp där med Liverpool, och komma upp där och börja utmana dem, det tar nog lite tid, och då är jag osäker på hur mycket tålamod det finns.
Ja, men det är klart att det tar tid, och här börjar vi närma oss knäckfrågan i den här rekryteringen och det här avstampet mot framtiden för Manchester United. För att jag menar, ägarna Glazers har ju uppenbarligen inga planer på att lämna, och de verkar ju uppenbarligen utvinna så mycket pengar ur den här klubben att de är nöjda med de resultaten de har gjort även sportsligt. Så att jag tror att det viktigaste här och nu är ju att inte bara fylla på med rätt folk runt Erik Ten Hag, men kanske framförallt ovanför honom. Och där tror jag faktiskt Ralf Rangnick är jävligt, jävligt rätt. Men det är ju kommunikationen som du är inne på. Att alltså verkligen från start predika om att glöm titlar nästa säsong också. Mm. Det ska inte, liksom, det ska inte vinnas någon Premier League nästa säsong. Vi ska inte spela Champions League nästa säsong. Förmodligen så kan ni även stryka titlarna 23-24. Mm. Tredje säsongen.
Bygger vi om det här?
Förhoppningsvis så har vi så pass många pusselbitar på plats om 2,5-3 år att vi då kan vara riktigt jävla slagkraftiga. För är det någonting Rangnick har vittnat om under 2022 år, under tiden han har varit i klubben, är ju att han är ju chockad över hur oprofessionellt och hur ruttet det här liksom trädet är, det här bygget är. Att det är så många spelare, det är så många delar i hela det här sportsliga maskineriet som måste bytas ut. Och det gör man inte på ett fönster. Det gör man inte på två fönster. Det gör man på betydligt längre tid än så. Så att det behövs ju rekryteringar, men det behövs en tränare också som kan utveckla det materialet som finns över tid under de här övergångsperioderna, övergångssäsongerna. Men jag tror verkligen att det kan bli bra om alla låter Manchester United hållas och vara i ett
Ten Hag är ju en tränare liksom Klopp och Pep Guardiola. Nu ska jag inte jämföra dem, liksom deras storhet såklart. Men han är i alla fall en tränare som kan sätta en unik prägel på ett lag. Och det tror jag behövs i Premier League idag för att kunna utmana de två lagen. Alltså du behöver någon som lyckas med att sätta den där unika prägen. Vita tröjor på alla och hattar, så känner man ändå igen dem. Det finns inte så många tränare som är så, men Ten Hag definitivt.
Och jag reagerade på det kring, det var väl runt Liverpool-matchen som Ranjik sa, att helt ärligt så behöver vi förstärka, förnya, i princip helt och hållet byta ut alla lagdelar utom målvaktsposten. För att jag menar, alltså Maguire, det är över. Det går inte att ha honom som, och han kommer säkert vara en hörnsten nästa säsong. Mm. Men det är ju det här man måste förstå. Sätter det kontraktet som Maguire sitter på, så ska han ingenstans. För det är ingen som vill köpa honom. Och då får man ju liksom hållas med honom och man får spela med honom.
Spelare som Victor Nilsson Lindelöf måste ju liksom röra på sig.
Absolut, alltså, men man måste ju förstå att Maguire är väl det perfekta exemplet på en spelare som kommer behöva vara en del av Manchester United även nästa säsong. För det tar tid att bygga om en trupp, i synnerhet när du sitter på tillgångar som ingen vill köpa, som ingen vill ta över, som ingen vill ha.
Och vissa av de tillgångarna måste du bara liksom rea ut, men du måste göra det av med dem oavsett om du tappar lite pengar eller inte får det du vill ha, exakt.
Vissa behöver du spela.
Vissa behöver du spela, men Pogba till exempel, det är ju, känns ju som ett gift här nu i Manchester United. Och han skulle aldrig komma tillbaka, tror jag, om man liksom summerar hans karriär. Det blev inget bra och sådär.
Nej, Pogba bort, Cavani bort, Ronaldo bort, tror jag. Alltså, men där är väl lite som Maguire. Där tror jag att det snarare är upp till Cristiano Ronaldos ego. Vad vill han göra för eventuellt sista säsong? Jag tror att...
PSG ska väl liksom så här, ta in Mr. Champions League nu för så här, sista chansen att vinna. Okej, vi försöker med Ronaldo då. Vi har försökt med allt. Nu försöker vi med honom.
Ja, och skulle PSG släppa Mbappé, vilket jag tror att de gör. Mm. Och jag vet att hans kontrakt går ut, så det handlar inte om att de säljer honom. Eller, han är väl fri att göra vad fan som helst. Mm. Men enligt Leonardo så är det ju racet långt ifrån kört mot Real Madrid. Men skulle då Mbappé lämna, även fast det kanske är lite för hög medelålder på den fronttrion, så är det ju ett medialt jävla liksom... Ja, men det är ju rätt upp i fischlet, rätt ut i vebon med en fronttrio Neymar, Messi, Ronaldo i PSG. Så att det finns ju liksom en kommersiell kraft där som kanske aldrig tidigare har skådats i ett fotbollslag. Men jag är mycket väl medveten om att Ronaldo kan ju bli lite av, alltså, i samma fack som Maguire nästa säsong. Han har kontrakt, han är väldigt dyr. Jag tror ytterst få klubbar är beredda att liksom pröjsa vad Ronaldo kostar för att ta över honom. Och har du Cristiano Ronaldo då nästa säsong, ja, men då får du ju spela Cristiano Ronaldo, så får man utgå från honom. Så är det ju bara. Så att jag tror ändå att det här är starten på en ljus framtid för Manchester United. Men den är 2 år bort. Mm. 3 år bort. Mm. Minst. Mm. Och det måste man kommunicera från början.
Verkligen.
Men jag tror att om 2-3 år så kommer vi sitta här och kunna peka på rekryteringen av Ralf Rangnick som, det var nog en jävligt klok gubbe att ta in här.
Mm. Det kan gå snabbare beroende på vad som händer i de andra lagen och sådär. Man måste ju tro i alla fall, så här, när man sitter och spekulerar idag, att det kommer ta längre tid.
Men hörde du Paul Scholes där som berättade vad Jesse Lingard hade sagt till honom? Vad jag uppfattade det som i förtroende. Men det sket ju Paul Scholes. Jag pratade med Jesse Lingard här. Och han vittnar, alltså, I don't think he mind me saying this, sa han. Kanske ska kolla.
Vad sa han då?
Nej, men att Jesse Lingard hade då sagt till Paul Scholes att, nej, men du förstår inte hur monumentalt splittrat det här omklädningsrummet och den här klubben och det här laget är. Det finns ett knippe unga spelare som är på Ralfs sida och tror på det här. Och sen så finns det en majoritet spelare som är, alltså, det är så här,
det finns.
Vi ska inte ha någon framtid ihop. Vi råkar bara vara här nu i samma klubb. Men jag skiter väl i vad du säger. Tysk jävel. Jag vet inte om du följde den nytända diskussionen här mellan vissa läger vad gäller vilken som egentligen är allsvenskans största match. Är det Stockholmsderbyt, tvillingderbyt, AIK-Djurgården? Eller är det då aktuellt ikväll mästarna mot näst mästarna? De med störst och bäst och tyngst meritlister genom historien, Malmö FF mot IFK Göteborg.
Men vadå, går Malmö FF-supportrar och Göteborg-supportrar ihop och liksom bråkar tillsammans emot AIK och Djurgården? Där det ena lägret säger att vi är störst, vår match är störst. Jag har inte tänkt med.
Nej, men jag tror att de är väl kanske inte liksom så här, vi håller varandra om ryggen. Men jag uppfattade lite tonen som att båda de lägrena känner att när det handlar om allsvenskans största match så ska ju vi ingå.
Okay.
Båda har lite svårt att köpa känns, att AIK och Djurgården ska vara en större match.
För lilla mig som en diskussion som jag helst vill vara utanför.
Jag fattar. Jag tycker bara att liksom så här, Blåvitt har ju försummat Malmö FF Blåvitt som allsvenskans största match senaste 10, 12, 13 åren för att de har varit så jävla dåliga och stått för dassiga resultat och haft ganska rackiga gäng. Men det har bara känts liksom inte alls lika hett och stort och mäktigt och uppskruvat som tvillingderbyna många gånger har gjort under samma tidsperiod. Sen är jag full förståelse för och respekt för att Malmö FF mot IFK Göteborg när det kommer till liksom ett klassiskt stort möte i allsvenskan är enormt.
Men är det inte liksom Lazio-Roma, Milan-Inter och sen så har du Derby d'Italia mellan Juventus-Inter?
Alltså, jag är väl inte chockad direkt att alla som håller på Malmö
Dortmund-Bayern,
alla som håller på Göteborg tycker att det är den största matchen och alla som håller på AIK eller Djurgården tycker att det är den
Liverpool-Manchester United kontra ett stadsderby, jag vet inte. Men det är väl stora matcher båda två, det är väl härligt.
Ja. Och jag vet egentligen inte vad jag ska landa. Kanske är Malmö FF.
Det är en trött kutmätartävling kan jag tycka i alla fall.
Det är två flärpar.
Ja, någonting sånt.
Vad det än är så kan vi i alla fall konstatera att igår spelades då tvillingderbyt mellan AIK och Djurgården och ikväll så spelas då mötet mellan mästarmästarna och nästmästarmästarna Malmö FF mot IFK Göteborg. I den matchen så vet vi inte hur någonting gick, men vi kan i alla fall konstatera att oavsett om det är allsvenskans största match eller inte så skrev jag på Twitter igår efter 1-0 till Gnaget att det är allsvenskans största déjà vu. Alltså jag har sett den där matchen nu 20 gånger känns det som. Det är exakt samma match. Varje gång. Ja. Det är dålig fotboll. Det är riktigt liksom så här. Okej, jag har inte sett Djurgården sämre på länge. AIK, varför har de inte den här tändningen, karaktären, attityden, närkampsspelet, duellspelet, jävlar anamma? För att tekniskt och rent liksom fotbollsmässigt så är det inte så bra.
Nej.
Men så som de ser ut på plan, i ögonen och i kroppsspråket. Vad var det mot Häcken? Mm. Vad var det mot Malmö? Vad var det mot Varberg? Och det är det som de vinner på. De får sitt 1-0 och Rickard Henriksson sa i Sportextra att när AIK har tagit ledningen med 1-0 så har de inte förlorat på 83 allsvenska matcher. Nu är det 84. Men det är helt sjukt.
Ja.
Det är helt sjukt. Sen 2017 har Gnaget inte torskat när man har tagit ledning med 1-0. Nej men andra halvlek, det är väl klart att jag hade inte tyckt att det hade varit ett rån om Djurgården hade fått in en kvittering.
Nej.
Men Kribben visar ju varför han är landslagstvåa.
Älskar den typen av målvakter, nu säger jag det som AIK-are, men som är alerta, lägger ner bollen snabbt, kan ställa om, bra på fötterna. Alltså, jag har ju länge liksom ställt mig i lägret som bara vill ha en målvakt som räddar de bollar som ska räddas. Sen skiter du hur han är på fötterna. Men jag är helt bytt alltså. Jag vill ha, ibland händer det. Och jag
du är
vill ha,
team
jag vill,
Merit.
Han är inte bra på fötterna.
Vad är han bra på?
Vad är han bra på ens? Alltså? Han blev någonstans blev han liksom golden boy, men det har ju varit några sådana Donnarumma-typer. Kommer ihåg Skuffet som skulle bli bäst i världen.
Ja, men man går väl fortfarande och väntar på att Perin ska ta över.
Mega match mot Fiorentina i cupen.
Jo, men du fattar vad jag menar. Gjort,
när han spelade i Pescara tidigare också och vunnit 3 poäng åt dem.
Ja. Alltså, Kribben visar ju individuell klass här. Och jag tycker inte AIK på något sätt behöver be om ursäkt för de där 3 poängen. Jag tycker inte att Djurgården hade behövt be om ursäkt ifall de hade fått in en kvittering. Men det var måndag hela veckan. AIK fortsätter vinna derbyn mot Djurgården. Allt är sig likt. Förutom då att Viktor Edvardsen har ridit in i blåränderna. Och,
han är ingen stor match.
Men han får ju lära sig här nu den hårda vägen. Att om man ska talk the talk så behöver man också walk the walk.
Ja.
Många kommer säkert ihåg när han då anslöt till Djurgården i vintras. Detta är inte degen. Och då kan jag ju förstå att man liksom flirtar med supporterna. I synnerhet då med tanke på hans historik då med Blåvitt och sen så skulle han till Gnaget och sen så blir det Djurgården, då får man ju liksom slå på den stora trumman och att man då väljer att prata om att jag ska se till så att det där derbyspöket dör en gång för alla. Han spelar ju högt, men
det finns bara ett sätt att liksom lösa det på. Det är att se till så att
jag kan köpa att han säger det när han ansluter till Djurgården i januari. Men under den här derbyveckan när han börjar liksom call out Micke Lustig, Sotte och Alexander Milosevic med att säga att men AIK har tröga försvarare och de kommer inte hänga med. Och, men det är så här, snacka upp det så, sen gå ut och göra den insatsen. Men alltså, det finns bara en sak för Viktor Edvardsen att göra efter den slutsignalen. Vet du vad det är? Svullo sa det en gång i tiden.
Nu ska man stå och hålla din käft.
Det är det enda man kan göra. Efter att ha snackat, presterat den insatsen, torskat, då kan man inte bolla upp till Lustig, till Milosevic, att liksom så här gnälla på hur de firade och det var respektlöst och det var fekt och det var äckligt och alltså det var dra igen kakhålet, gå och duscha, snacka inte på några dagar. Nej. Istället så blir det ju smashläge för Milosevic och Lustig. Alltså vad var det Milosevic sa? Det är lätt att vara kung i byn men man blir lätt en bonde i huvudstaden.
Något sånt, ja.
Och Lustig börjar prata om sig själv i tredje person som Mighty Mike. Och, alltså det är så här.
Jo.
Jag gillar ju att Edvardsen ändå spänner bågen. Men jag kan så här med facit i hand känna. Det är för
sjukhet. Man som AIK-are nu nästan liksom bara räknar in de här segrarna innan. Man är knappt glad längre. Man känner bara, ja, det var 3 poäng som vanligt. Det är märkligt att man har kommit dit.
Jag tyckte det också var lite pikt av han eller hon som skötte högtalarsystemet på Friends att spela Enough is Enough när Kim Bergstrand gjorde sin eftermatchen-intervju med Camilla i Discovery Plus. Det var så här banter på precis lagom nivå. Ja. Gillade jag skarpt. Har du någonting annat att tillägga om derbyt?
Nej, inte speciellt mycket. 2 ruskigt feta tifon. Alltså, det är återigen, det är ju allsvenskan. Det är fullsatt, det är otrolig stämning. Och, nej, men fantastiskt.
Det var väl dock, alltså, det kan ha varit några riktmickar som stod lite märkligt. Men det var väldigt mycket PA-system.
Vet du vilka som är värst i världen på det?
Jänkarna.
Ja, och Milan.
Ah, okay,
har du hört Kurva Sol nu? Alltså hela den här säsongen. Alltså. Det är bara gubben. Kul, alltså, han är liksom linslus, höll jag på att säga. Han vill höras hela tiden. Man hör bara honom. I sångerna också. Skruva ner, gubbar.
Jag tycker det är kul den tes du driver lite under radarn i WhatsApp. Att svenska supportergrupper och tifoverksamheter har för mycket pengar.
Jag vet.
Det går för bra för dem.
Ja, det går lite för bra. Det
är alla liksom, swishar liksom alldeles för stora summor.
Det är mellan, det är liksom paus-tifon, det är innan tifon, det hängs upp grejer och det målas och grejer. Och det är fantastiskt och jag är skitsnyggt, men TSA driver det så snart kommer liksom mitt i matchen tifon, var 10:e minut tifon.
Och man blir ju också lite avtrubbad. Alltså man blir ju lite bortskämd och mätt.
Alltså, jag är inte uppvuxen med liksom paustifon.
Nej, men
liksom,
så som du säger.
Då att kommer man bränningen. Man vet att kommer ingen bränning inför matchtifon, då vet man, okej, det kommer en fet bränning i paus då.
Men så som du säger att man som AIK börjar vänja sig vid de här segrarna. Det blir en axelryckning. Ja, vi vann, alltså, det är väl klart att vi vann derbyt mot Diffen. Ja. Lite blir ju jag som alltså, så här, alla de här otroliga tifo-koreografierna. Det är ju så här, ja, det är väl klart.
Men jag är inget stort fan av halvtidstifona. Det ska jag ärligt erkänna. Toto Balotto är sponsrade av Portia. Nästan 100 år av svensk stil och klass vad det gäller herraccessoarer. Konrad Åkesson hette han som grundade Portia 1924. Och företaget, det driver faktiskt än idag av familjen. Och det gör ju varumärket unikt. Och det är svårt att hitta något liknande vad det gäller stil och klass inom accessoarer för män på marknaden. Och även fast Portia älskar sin historia och sina långa traditioner så går det alltid att skönja dagens trender och det moderna i deras produkter. Portia kombinerar en retrostil med en lekfullhet vad det gäller färger, mönster och material. Och själva accessoarerna då? Ja, men Portia de erbjuder allt från slipsar till skärp till strumpor, näsdukar att ha i kavajfickan, läckra scarfer. Hör ni, våga köpa en scarf. det sätter ju verkligen pricken på it när man har sin outfit klar och man vill gå ut i våren. Man toppar liksom sin outfit med den här skarfen. De har riktigt snygga badbrallor, de vill också slå ett slag för. Jag har två stycken nu hemma inför badsäsongen. Och den börjar ju, som alla vet, innan juni. Det är viktigt, man tar sitt första dopp i maj. Där jag är uppvuxen, i Rönninge, där tog vi det första doppet faktiskt redan på Valborgsmässoafton. Det fanns en härlig tradition där. Men det viktiga är ju, när man hoppar i badet, har riktigt snygga badbrallor. Och så står man där annars i typ juni, juli, när man har fegat ur länge och ska hoppa i. Och så hittar man inte sina badbrallor från förra året, som man är lite trött på. Köp dem på Portia. Och vad gör man det då? Jo, Portia 1924, portia1924.com. Där hittar ni allt ihopa. Och när ni sen då har hittat det ni ska köpa, ja, då klickar ni i rabattkoden TOTOBALOTO20, TOTOBALOTO20 alltså. Och då får ni 20% på hela ert köp. Vi säger stort tack för att ni är så generösa med hela 20% och för att ni är med och möjliggör TOTOBALOTO. Vi är sponsrade av Celsius. Ni vet hur drycker man dricker om man vill satsa på sig själv och man vill ha härlig energi genom hela dagen. Jag brukar alltid börja med Celsius. Jag var i en butik häromdagen och så såg att Celsius Sverige just nu har vårens bästa butikstävling. Jag tänker att alla måste kika in den. Där kan man alltså vinna en surfcamp i Portugal. Och vem fan vill inte vinna en surfcamp i Portugal? Man kan alltså surfa in på deras hemsida också då och vara med och tävla och passa på att knäcka då en iskall Celsius, tänker jag. Varför inte då sommarens smak tropical, och vara med och tävla. Och så kanske just du som vinner den här surfcampen i Portugal. Otroligt sexigt, någonting som jag gärna skulle vilja göra. Kanske ta med Gugge på det också. Celsius, vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Ska vi ringa på eller?
Det ska alltså, vi väl absolut
göra. Lite Malmö. Kanske ganska lite Malmö, ganska mycket Brentford.
Skit i Malmö.
Exakt. Nu, vi vill, tidlöst surra om säsongen.
Premier League-runka.
Mm.
Hallå, ja. Hallå där, Pony!
Äntligen. Är hela familjen med?
Hela familjen med, jag hör inte.
Hör du oss, Åsa?
Vad
sa
du?
Hör du oss?
Ja, det är jag som kör ju, så jag hör jag bäst.
Ah, härligt. Har ni kommit upp på motorvägen nu?
Men nu lägger jag ett litet pussel här. Åsa bakom ratten, har vi att göra med en bakfylla?
Nej, Åsa kör faktiskt alltid. Alla blir lika chockade varje gång jag säger det.
Snyggt. Snyggt, härligt. Det är väl bara jag som sitter fast i mina mossiga könsroller.
Ja, exakt, exakt. Hur har ni det i London? Vi saknar er.
Ja, nej, vi lever livet. Inget att klaga på. Vi har ju aldrig av längre, så man får ju...
De är för stora för dig nu.
Nej, vi känner snarare tvärtom. Ponny är ju med i alla andra poddar. Han är med i det här Toto-svenskan och Malmö-poddar. Sen var han ju jävligt het på det här nya på Twitter som kom. Clubhouse på Twitter. Och skulle vara med i diskussioner.
Hur går det borta på Clubhouse?
Alla använder mig, alla sådana här stalker-event. Så jag gjorde ni också i början. Sen skiter ni i mig när det där blir stor.
Det vet du fan ändå. Alltså, jag tycker ändå det finns en ömsesidig respekt för varandra och en kontinuerlig lina som upprättas här och där. När du tömde fickorna i helgen, vad hittade du då på nu?
Ja, vi har blivit mer ödmjuk med åren. Men hade du förut mig för några år så hade jag sagt att Harry Kane låg där.
Han dök upp där. Det var nycklar och det var mobil och det var några pund och Harry Kane.
Ja, han hade en tuff eftermiddag där då.
Men du, vilken jävla säsong du gör. Återigen, du väl, vi skrev lite om det på just WhatsApp tidigare. En av de spelarna, eller är du den spelaren som har spelat flest minuter i Premier League den här säsongen?
Jag var ju det. Sen tittade jag på magsjuk förra helgen.
Ja.
Men jag är med där uppe. Jag missade en match, annars har jag spelat varje minut.
Ja, men efter en lite skakig och svajig vinter så gör ni ju en ruskig jävla vårrush här med 5 segrar på de 7 senaste och det är 3 raka efter alltså, ruskigt imponerande insatser. Man nollar ett glödhett Spurs och nu kan det ju här sluta på övre halvan som nykomlingar. Jag hörde dig efter matchen mot Watford prisa också Christian Eriksens intåg i laget. Att det är den bästa spelare som du spelat med. Det är fina jävla tider i Brentan just nu.
Ja, nej, vi hade två vinter, men också om man ska komma ihåg vissa av de matcherna vi hade då. Vi hade nästan alla de tuffa båtarmatcherna där och då. Men såklart, det är tufft när vi har 7 av 8 matcher, såklart det var inte optimalt. Men nej, alltså vi fortsatte bara köra på och ändrade egentligen ingenting. Och sen kom jag Christian in ju. Och ja, han är på en egen nivå, kan jag säga. Alltså.
Hur mycket har han pratat om det som hände på parken i somras? Eller är det någonting som man inte berör och som man har lagt bakom sig?
Han har sagt egentligen bra. Det första han gjorde då, första mötet, att man inte presenterade dem alla. Visste såklart hur Christian är, men då sa han typ så, ja, alltså, har du några frågor så tar det gärna idag. Och sen efter det så bara glömmer vi vad som har hänt och så vidare. Och inget som vi behöver beröra mer än så. Så att han hanterar egentligen bra. Och sen,
jag är lite nyfiken. För några år sedan så såg man ju Wolves komma upp som nykomlingar och direkt prestera. Och nu så är man ju verkligen etablerade på den övre halvan och gör sig gällande mot precis alla lag mest hela tiden. Ser du en liknande framtid för Brentford kommande 3-4-5 åren?
Ja, det tror jag. Jag tror Brighton är nog bättre jämfört med Brentford än vad Wolves är. Det är lite olika ägare, jobbar på ett liknande sätt. Brighton är nog ett bättre exempel, men ja, så Brentford har ju väldigt höga ambitioner om att ha ett topplag inom ett par år. Och skulle vi kunna göra det redan i år, såklart, det var ju före de ambitionerna. Men ja, det är ett par matcher kvar att spela och ett par lag som har någon match mindre då, så vi kan ju såklart ha en position.
Men du, jag tänker på, vi pratade om att det var länge sedan vi hördes. Det var lika dålig lina, det var svajigt borta i Leeds då var det Championship och sen så gick det inte upp. Jag kommer ihåg, det var några av våra lyssnare som gjorde sig lite lustiga över att Leeds sen gick upp, du var inte med i det laget. Kan du känna att det här är någon slags revansch eller skiter du helt i sånt snack?
Jag känner nu mer så när jag var yngre. När man blev äldre blev man klokare. Alltså klart att jag till slut fick uppleva Premier League och kunna göra det både på en bra nivå, kunna prestera, kunna spela varje match och förhoppningsvis kunna sluta så högt som möjligt. Det är klart att det känns bra. Jag ser inte att det är varmt i något tid, om jag ska vara ärlig. Det är mer att allt hårt jag lönade till slut, att jag aldrig gav upp. Lite mer så i så fall.
Men jag tänker också så här, du är väldigt öppen i alla forum du pratar i om att du vill komma tillbaka till Malmö. Jag vet att ni bygger hus där nere och det går liksom framåt och allting sånt där. Så det är liksom ingen hemlighet. Men jag menar, när du spelar så här bra i världens bästa liga som den är omnämnd, känner du inte liksom att du bara vill fortsätta och spela på den högsta nivån? För det är väl också en fotbollsspelares så här, drivkraft?
Jo, såklart. Men också därför på det finns. Dialogen jag har med Brentford är att vi tar det säsong på säsong och det är de ju också väldigt positiva till. De, vi vet vad vi har varandra. Det är samma med min relation med Malmö, det är samma där, vi vet vad vi har varandra. Och ja, men jag är inte 20 längre, så för mig är det nästan skönt att ta det säsong på säsong och se hur kroppen hanterar det. Men vi spelar ett jäkligt fysiskt krävande spel i Brentford. Det gäller att det är tuffare och tuffare på varje match och på varje säsong som går. Men här och nu så känner jag mig nu bättre fysiskt på vad jag nu som har gjort. Så just nu så känns det såklart rätt långt bort med Malmö. Men alltså det är lågen att vi tar det säsong för säsong och så ser vi hur det är. Och jag har en säsong till på kontrakt. Så efter det får vi se hur det känns.
Man minns ju när du ställde på vågen när Ventura fick tillbaka dig och det var tresiffrigt och du käkade kebab ner i Arlöv och du är bättre fysisk form idag, menar du?
Tex-Mex-rullen i Burlöv Center.
Tex-Mex-rullen, ja. Nej, det är bättre idag. Det var ju Bielsa som startade den förvandlingen. Jag ser Bielsa och också samma där att man blir äldre och mer någon av saker och ting som man har lärt sig. Men ja, det var ju Bielsa som jag ska ge cred för den.
Men du, det blev ju till slut Premier League efter många år en trappa ner i Championship. Du har ju även dina år i Torino och Serie A att jämföra med. Hur stor skillnad skulle du säga att Premier League är på de säsonger och serier du tidigare upplevt?
Nej, men det är ganska stor skillnad. Denna gången jag kände typ i Italien, då spelade jag såklart inte varje match. Denna gången jag kände var det för att det var på en annan nivå. Och lite så är det. Många av de matcher vi spelade är jäkligt intensiva, jäkligt tuffa, det går snabbt som fan. Eftersom att man spelar varje omgång så lär man sig hantera det. Vi tar en match och spelar en match och vilar 3-4. Ofta spelar jag mot de lagen som när vi tog att kunde rotera lite och vila de andra. Denna gången är vi egentligen inte toppen där som var Napoli. Och då gjorde vi sig det när de var som bäst. Så klart det var en tuff match, men i Premier League så man lär sig att hantera, man växer in i det. Jag har också haft ett par dåliga matcher den här säsongen. För de stora dagarna på säsongen så har det ändå känts bra att man lär sig för varje match som gör.
Men nu har du ju spelat nästan flest minuter av alla. Du har mött samtliga lag. Vi är på den absoluta slutspurten här av serien. Om du bara får nämna vilken som du tycker är seriens bästa anfallare, seriens bästa mittfältare och utöver dig själv då, seriens bästa försvarsspelare. Låter det då?
När vi Kevin De Bruyne ser du säga så var det nu placerar han som mittfältare och anfallare. Men han för mig är på lägen nivå. Det kommer till sista den Premier League som jag har mött.
Fan vad glad jag blir att höra det.
Ja, men han är så skarp i allt han gör. Hur han tänker, hur han rör sig. Även hur han är som människa, hur han företar. Man kan säga så. Väldigt trevlig, en riktig gentleman. Han sparkar ner mig två gånger riktigt fult med varenda där. Så, så förlåt att tog mig handen och bad dem ut även efter matchen. Sånt ser man kanske inte alltid i Premier League mot de mindre lagen. Så verkligen en gentleman och väldigt fin spelare. Så han för mig är den bästa. Så att placera han som mittfältare så... Så han är bäst som mittfältaren. Anfallare, jag vet inte, den här frågan får man ju såklart alltid ofta när man gör intervjuer. Det är väl det tuffaste umlet. Ofta är det anfallare jag möter.
Kane var ju inga problem.
Nej, men han var ju ändå jäkligt skarp. Man kan inte slappna av mot sådana spelare. Och när vi mötte dem på bortaplan så var han jäkligt bra också. Så han är ju med uppe där, han och son, hans lekkamrat. Danny Ings tyckte också var jäkligt skarp när vi mötte honom. Tuff att hantera, tuff att möta.
Det blir jag väl glad av att höra.
De här större spelarna, det blev ingen match för mig. Jag är nästan för stark för dem. Lukaku och de här. Det blev nästan för lätt.
Känner vi igen dig?
Men, jag anfaller. Jag säger någon av dem då. Kane eller Ings. De har egentligen allt. De är kvicka, de är stora, de är starka. Och även bra med bollen och så här. Och försvar. Van Dijk, kom här. Van Dijk. Han var inte så jäkla bra när vi mötte dem. Men det får jag försvara honom. Han är också där.
Ja, det är väl inte mycket att argumentera emot. Jag tänker att vi kan väl höras snart igen. Kanske när säsongen är färdigspelad och du ska hemåt mot Sveriges södra delar.
Ja, men jag tänker en lite bättre lina, ett lite längre surr. Vad säger du om det, Ponne?
Ja, jag ska faktiskt till Kukkenal, så då är jag i Stockholm.
Jaha, vilket...
26 maj.
26 maj. Ska vi inte försöka boka in en liten sittning här i vår nya studio och sådär? Så får du komma och hälsa på.
Ja, det var trevligt.
Ja, fan vad kul.
Det blir underbart.
Ja, du, hur laddar du inför kvällens match?
Ja, vi sitter vid den här nu på väg hem. Vi har två timmar kvar. Men vi ska såklart en match. Kolla med Stockholm där vi inte går hos jag och Robin och Klav. Var inte jätteimponerad av kvaliteten när vi ska vi kolla det här.
Nej, det var inte jag heller, men det var ju samtidigt precis det man förväntade sig när AIK möter Djurgården. Man har sett den här matchen 20 gånger.
Ja, det var två spelare som vi satt och irriterade oss av. Vi får själv spekulera i vem det var.
Men du, tar du Stares... ja, jo. Jag tror att vi har pratat om honom innan vi ringde dig också. Men tar du Stares blåvitt på allvar eller har du lite bluffkänsla här nu inför matchen mot Malmö ikväll?
De är inte med där uppe i toppen länge till. Mitt lag i mina ögon, jag tror de kommer att halka ner. Det är kul att de är med, ska sägas, men jag tror att de kommer att sluta någonstans mellan 8 till 6-5 kanske. Det är riktigt bra säsong.
Med ska de vara, stryk ska de ha.
och visste du med mig på att Kalmar FF kommer 8-9 i år?
Ja, Kalmar håller jag
tack.
Som 9.
Härligt.
Men du Ponne, fan, kör hårt sista fighterna så ses vi kring cupfinalen då.
Det gör vi. Tack för att du ringde.
Ta hand om dig och ta hand om dig också, Åsa.
Detsamma.
Så hörs vi.
Kör försiktigt.
Ja. Ciao. Hej, hej.
Ciao.
Två korta grejer. Nu är vi långa.
Ja.
Nu är vi långa, men det är, så får det bli ibland.
Så får det bli.
Det är mycket som har hänt de senaste dagarna. Nej, men två korta grejer bara från Italien. Mm. Som du nämnde i svepet där, det är ju en jävla scudetto-strid vi har här nu mellan Milano-lagen. Men det har ju uppstått en Sören Kratz-situation med Mourinho.
Mm, jag vet.
Stör mig.
Ja, jo, jag förstår det, men han tog inte ärvärvet. Hade han gjort det, då hade han inte tränat Roma idag.
Nej, men han står ju i intervjuer, jag älskar Inter och Inter älskar mig. Och nu när vi inte längre ska möta Inter den här säsongen så kan jag säga att jag hejar på dem. Och jag vill, håll käften!
Du ska bara stå och hålla din käft.
Okej.
Okay. Nej, men håll med mig. Det är lite för kladdig liksom. Redan på kuppkvarten så var det ju banderoller och budisar och liksom ömsesidig kärlek.
Man ser ju hur mycket
och...
han älskar när sången rullar över hela stadion.
Och nu kom ju liksom mega koreografin.
Ja.
Och det var, jag känner bara så här, nej, nej.
En trippel är en trippel, vet du.
Jo, absolut. Men sten okay, i men, skon.
Jag förstår det. Och det är en Søren Kratz-situation. Jag såg också att Søren Kratz på Facebook såklart, det är där gubbarna håller till, hade kommenterat någon som, han hade kommenterat på något inlägg och någon hade kommenterat emot. Liksom, ja, men han körde i alla fall inte ett ärovarv som du. Och då svarade han bara, nej, jag vet. Som att så här,
hoppas ja, det var, han smartare
jag fick
än vad
sparken
jag är.
För det. Ja, exakt. Ja.
Nej, men sen så har vi ju då Milan tunga vändning borta mot Lazio igår kväll som tar dem upp i tillfällig serieledning. Läget för de som inte hänger med i Serie A-toppen är sådant att Milan har 4 matcher kvar att spela, leder med 2 poäng före Inter som har 5 matcher kvar att spela.
De coronamatch.
Har ju den där häng-corona-fighten mot Bologna i övermorgon. Mm. Men jag tror nog att man inte ska underskatta det faktum att Inter har 5 matcher plus en cupfinal kontra då Milans blott 4 Serie A-matcher.
Nej, är det någonting man har lärt sig den här säsongen så är det inte att räkna ut något av lagen, utan att liksom, även om det skulle vara 2 poäng eller till och med 3 poäng så tror jag att allt kan hända fram till den sista omgången. Men det var länge sedan nu vi fick en sista omgång där Scudetton delas ut. Alltså man minns ju den här regniga matchen i slutet på 90-talet. Det är Juventus och Inter då inblandade. Ronaldo sitter och gråter.
I spöregnet.
Alltså att vi återigen kan få uppleva de känslorna, även som neutral åskådare till det, så är det ju det i slutändan som jag tycker är liksom de absolut roligaste. Inte en Champions League-final, inte en semifinal, utan en sista omgång. Det är så sexigt med 2 lag som dessutom är stadsrivaler.
Och inte bara 2 lag, utan kanske framförallt att Zlatan uppenbarligen verkar vara i så pass gott fysiskt skick att han i alla fall kan vara med och bidra.
Han kommer vara med.
Han kommer vara delaktig i den här sista månaden. Och jag måste ju säga, även fast jag liksom, jag skiter väl i om Inter eller Milan vinner. Jag håller på Roma och allt annat kvittar. Men
du unnar Zlatan
hjärtat klappar ju för Zlatan här.
Jo,
så är
jag
det.
Jag fattar. Och det gör det väl i slutändan för mig också, eftersom jag är stor Zlatanist.
Och han kom ju in med en halvtimme kvar igår. Det såg riktigt kantigt ut. Det såg riktigt trubbigt ut. Måste
han säga. Avslutar. Nej, men som hade gått 3 meter utanför.
Men alltså, han rör sig i märkliga ytor. Han är liksom inte... Han står och
får ju fan ge honom. Han har varit borta jättelänge.
Ja, alltså. Jag säger inte att det är konstigt att det ser ut så. Jag säger bara att det såg ut så. Och man, alltså, precis innan Milan gör 2-1 så säger jag till Vicky och Astrid i studion, någon måste våga säga att Zlatans inhopp är skit.
Någon av er. Och så gör han den assen.
Ja.
Och samtidigt ser Giroud fantastiskt
ut.
Ja, och samtidigt ser Giroud jättebra ut. Och jag har ju också mål. Ja. Men de kommer kunna växeldra. Det är nog bra att Giroud inte var jätteglad när han gick ut igår, utan att det finns... En konkurrenssituation.
Men jätteglad när 2-1 faller. Exakt, och han och Pioli hoppar och studsar i varandras famnar och sådär. Det tyder ändå på harmoni och definitivt att alla vill göra det här tillsammans. Du säger att man aldrig ska räkna bort något lag från Scudetto-striden, men nu gör vi ju det med Napoli.
Absolut.
Kollaps igår borta mot Empoli. Man leder alltså med 2-0 med 10 minuter kvar. Man torskar med 3-2. Jag har ju dividerat med mig själv längre den här säsongen huruvida vi ska benämna Napolis pannben. Det är ju så mycket mjuklass det bara finns. Jag börjar landa i också att Spalletti, det är en loser. Mm. Alltså, när det väl kommer till kritan så är det en loser. Och beslutet av Napoli att nu efter den här matchen åka på retiro. Förstår
det är
ingenting
också
av det.
Jättemärkligt med tanke på att efter den här omgången som man borträknade från Scudetton. Alltså, vad ska de göra?
Och Champions League-platsen kommer de lösa.
Ta i kapp 7 på Milan, 8 på Inter. Det är för lätt spelschema. Det kommer inte hända.
Ja. Nej, det är... Nej, Napoli, de fuckar upp igen.
Ja, och nu...
Må man inte kattpiss av.
Nej, tyvärr för Milan då så möter man ju mitt stora mäktiga Fiorentina här. Så att jag kommer jobba emot Zlatan i den matchen eftersom vi jagar Europa.
Med det sagt då, så tycker jag att vi avrundar måndagstutto. Påminner igen då om Champions League-semifinalen som sparkar igång imorgon. Jag öppnar studion 20.00. Det är Manchester City mot Real Madrid först ut, följt av Liverpool mot Villarreal.
Wow!
Ja, säger det bara. Blir fan säger bara, wow. Fina grejer.
Och då tänker ni så här, har man inför de här matcherna, hur har ni tänkt då kring Betsson, tripplar och så vidare? Jo, vi har skapat två stycken raketer för alla som är över 18 år som man kan rygga borta på Betsson.com under godbitar och boostade odds. Vad tror vi på då? Jo, vi tror på en riktigt målrik match mellan City och Real. Över 2,5 mål, båda lagen gör mål. Vi tror också att det blir straff i matchen. Det är typiskt en match där man kommer komma in med fart i straffområden. Någonting kommer hända, så straff i den matchen. Och sen så Liverpool via Real. Liverpool, de kommer sakta. Alltså nu är det över för Real. Liverpool börjar hemma, påminner vi om också. Minus 1,5 på Liverpool, som minst två målseger. Salah, det är hans år också. Kanske ni får höra sen på torsdag när vi pratar Toto Ballon. Men han blir målskytt och Villarreal, de blir mållösa. Det spikas igen från Liverpools håll. Som sagt, stödlinjen.se finns om man har problem över 18 år man ska rygga. Det är godbitar, boostade odds bort hos Betsson.
Vi hörs igen på torsdag, då tar vi ner de här semifinalerna. Vi konstaterar att Inter då eventuellt leder Serie A igen, eller att man då har överlåtit initiativet och den gula ledartröjan till Milan eftersom man möter Bologna under den här onsdagskvällen. Och så ska den avgöras. Den ska delas ut, den ska listas. Tuttoballon april. Thomas har snickrat ihop lite nya idéer, lite nya spår.
Tankar finns.
Underbart. Mm. Då återstår väl bara för oss att säga ta hand om varandra till dess att vi hörs igen, och ciao tutti. När det är sol.